Idag börjar ett nytt liv för mig och min familj. Jag har fått aggressiv bröstcancer. De orden skrev nyblivna tvåbarnsmamman Isabelle Segerstedt på sin Instagram efter att hon fått det fruktansvärda beskedet. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mamma-podden får du höra Isabelle, mamma till Gabriel, 5, och Alexander, 1 år, berätta om det ofattbara. Att mitt i livet, i början av sin andra föräldraledighet, drabbas av en obotlig och dödlig sjukdom.
Båda mina barn ville ju såklart bara vara nära mig. Min äldsta son, han ville krama mig, han ville sitta i knät, han ville gärna komma och liksom hoppa upp i min famn. Och min kropp orkade inte. Jag hade inte kraften att lyfta upp honom. Jag hade inte kraften att springa och jaga honom när vi lekte kull. Det var hösten 2017. Jag var föräldraledig med min nyfödda son Alexander. Och jag njöt mer än någonsin. Varje dag var helt fantastisk. Under min tidigare föräldraledighet med Gabriel hade jag inte kunnat njuta på samma sätt. Men just nu tyckte jag att livet var helt underbart. Det började närma sig jul och Alexander var ungefär 2 månader. Och över en natt upptäckte jag en knöl i mitt bröst. Så åkte jag hem till min mamma i Skåne och hälsade på. Och då så berättade jag för henne om den här knölen och hon fick känna på den. Och direkt så sa hon att du måste ta kontakt med läkaren så får du komma hem. För det här kanske är något allvarligt. Och jag skrattade och tänkte, vad skulle det kunna vara för någonting? Det är nog bara en vanlig bröstböld, sa jag till henne. Men jag gjorde som hon sa för en gångs skull. Så att jag ringde till läkaren så fort jag kom hem. Och jag fick en tid redan dagen efter. Och jag fick träffa en sköterska som kände på mitt bröst. Och så sa hon efter en kort stund att jag vill gärna att läkaren också ska komma och känna. Jaha, tänkte jag. Ja, det är väl bra ifall jag behöver antibiotika för att den här knölen ska försvinna. Och så kom läkaren. Och han kände på bröstet. Och direkt så frågade han om vi hade några bröstsjukdomar i vår familj. Och där och då insåg jag att det kanske inte var en ofarlig knöl. Han sa att det här måste vi undersöka vidare. Så jag skickar en remiss för biopsi. Och sen kom det en väntan på 10 dagar. Det var en fruktansvärd väntan. Och så en dag fick jag ett brev hem i postlådan. Där det stod välkommen till bröstcentrum. Och på måndagen skulle jag träffa läkaren för att få svaren på mina prover. Så måndagen kom och vi satt i väntrummet och väntade på att få träffa läkaren. Och så kom då sköterskan och hämtade oss. Och när vi kom in i rummet så satt det jättemånga personer där. Det var kirurg, det var läkare från onkologen, sjuksköterska, plastikkirurg. Och läkaren tittade på mig och så sa han, ja, dina provar visar du att du har en bröstcancer. Och det är en tumör som är cirka 7 cm. Och man började då berätta om hur man skulle gå vidare utifrån den här sjukdomen som jag har fått. Man började prata om att man skulle operera bort mitt bröst. Och man började visa olika proteser. Efter vi hade genomgått planen för hur kirurgin skulle gå till fick jag träffa min onkologläkare som då gav mig en vårdplan på hur cancern skulle besegras. Jag skulle börja med cytostatika, 6 olika behandlingar. Jag skulle få maxdos för man ville gå in med det hårdaste man kunde för att försöka få bort så mycket som möjligt av knölen. Så när vi väl hade träffat läkaren så tänkte jag att nu kommer det här gå vägen. Jag ska överleva den här cancern och det här bröstcancer får ju väldigt många. Så jag var inte så rädd där och då. Läkaren hade även sagt att vi behöver göra en ytterligare undersökning på resten av kroppen. Så du kommer behöva göra en scanning för att se om du har spridning. Och där och då blev jag lite rädd. Då började jag tänka, tänk om det är spridet till skelettet eller till lungorna eller till magsäcken. Men jag tänkte att en sak i taget. Så att vi åkte hem och nästa dag skulle vi komma tillbaka till sjukhuset igen. För då skulle jag ta beslut om jag ville frysa in ägg. Om vi skulle ha fler barn. Och vi pratade till och från på kvällen och kom i alla fall fram till att nej, jag skulle vänta. Jag skulle inte plocka ut fler ägg. Och bara det var ju en sorg i sig att inse att jag kommer nog kanske inte kunna bli förälder någon mer gång. Jag är ju jättelycklig för de två barnen jag har. Men att någonstans inse när man har haft en dröm om att man ska få ett barn till att nu kanske det inte längre är möjligt. Det var en sorg. Och inte nog med det, jag var också tvungen att sluta amma från en dag till en annan. För på måndagen så hade läkaren sagt att på onsdag börjar du din första cellgiftsbehandling. Så du har 2 dagar på dig att sluta amma. Och då var min son 3 månader, knappt. Och det vet jag, att sista gången jag ammade honom på kvällen så grät jag. Och jag tyckte det var fruktansvärt sorgligt. Så den lyckan av att vara föräldraledig och få njuta av att vara hemma med honom blev inte alls som jag hade tänkt mig. Det blev onsdag morgon och jag satt i hallen och var supernervös. Visste ju inte alls hur jag skulle reagera på den här behandlingen som jag skulle få. Och precis innan jag skulle gå så kom en lilla hund fram till mig och la sitt huvud i knät på mig och tittade på mig som att det här kommer gå bra. Så vi åkte iväg till sjukhuset, hela familjen. Och där och då började jag min första cellgiftsbehandling av 6. Och sen på morgonen dagen efter när jag vaknade, då var jag helt utslagen. Jag kunde knappt gå ur sängen, jag var trött, mådde illa, var jättedålig i magen, jag ville bara sova. Jag hade värk i hela kroppen, ont i tänderna, ont i munnen, jag hade tappat smak, kände ingenting av det som jag åt. Och det där satt i ungefär 3 dygn. Då tänkte jag att oj, ska det vara så här resten av tiden, då är det kanske bättre att jag dör. Men sen efter dag 3 hade gått, eller efter det 3:e dygnet, då var det som att det vände. Och långsamt så började jag återfinna min styrka igen. Och sen gick det ungefär 3 veckor mellan varje behandling. Så att när jag precis hade hunnit återhämta mig och de värsta biverkningarna hade lagt sig, då var det dags för nästa kur igen. Och för varje behandling så blev det mer och mer biverkningar med tanke på att immunförsvaret bryts ner mer och mer för varje behandling som man får. Jag fick utslag, jag fick blåsa i munnen, sår i näsan, sår på fötterna, prickar på hela kroppen, klåda. Men ändå någonstans så tänkte jag att det här ska gå vägen. Nu är det bara 5 gånger kvar, eller nu är det bara 4 gånger kvar. Att gå på cellgifter är ju inte bara jobbigt för kroppen, utan det är också otroligt jobbigt för psyket. I mitt fall hade jag väldigt svårt att vara med mina söner, vilket var jättetufft och tungt. Dels orkade jag inte med mentalt, jag var väldigt trött, jag blev väldigt lätt irriterad för att jag hade så ont i kroppen. Och båda mina barn ville ju såklart bara vara nära mig. Min äldsta son, han ville krama mig, han ville sitta i knät, han ville gärna komma och liksom poppa upp i min famn. Och min kropp orkade inte. Jag hade inte kraften att lyfta upp honom. Jag hade inte kraften att springa och jaga honom när vi lekte kull. Och han frågade varje kväll, kan vi leka kull ikväll mamma? Kan vi busa? Kan du jaga mig? Kan du hålla fast mig? Kan vi brottas? Och inga sådana saker kunde jag göra. Och att ständigt behöva säga nej till sådana vardagssaker som vi alltid kunde göra förut var en sorg både för honom och mig. Och jag kände stundvis att min äldsta son upplevde att han förlorade sin mamma. Så under ett par månader när jag var som allra, allra sämst så sköt jag någonstans honom ifrån mig. Det var så svårt att se honom vara besviken på mig. Att inte orka vara den där vuxna som jag en gång hade varit för honom. Att inte orka vara den där engagerade mamman som busade och som lekte när vi kom hem efter förskolan. Utan att behöva säga, du kan inte krama mamma idag. Nej, det gör ont. Kom, du får sitta hos pappa. Sådana saker, det är en sån smärta att behöva göra det till sitt barn som man älskar. Och jag tror att med tiden så blev det där också ett försvar för mig. Och någonstans så sköt jag min äldsta son lite ifrån mig. Jag tänkte att han var stor och den kraften jag hade behövde jag lägga på mitt yngsta barn. Jag behövde kunna bära honom, jag behövde kunna ha honom nära så mycket som jag orkade och kunde. Men de dagarna när jag väl började vända och när cellgifterna inte längre var någonting som jag var tvungen att ta, när kraften började återvända så kände jag också att min relation till min äldsta son, att jag vann tillbaka den.
Och jag minns så väl en dag hur han sa att jag har fått tillbaka min mamma. Att han kände att nu börjar mamma bli sig själv igen. Och även om inte han uttryckte det på det sättet, så har jag märkt att det är så han kände. Och att kunna ha honom i knät, att kunna ha honom nära, att kunna brottas med honom innan vi ska gå och lägga oss på kvällen. Det är så en otrolig lycka. Att bara sådana saker som man alltid tar för givet annars som man ska kunna göra med sina barn, kan man helt plötsligt inte. Och det är så absurd tanke att tänka att man aldrig kommer kunna, att man inte kan bära sitt barn. När det är någonting som man tar så för självklart. Så det har jag också lärt mig otroligt mycket. Och vi är en väldigt fysisk familj. Vi tycker om att gosa, vi tycker om att mysa, vi tycker om att sitta i knät allihopa. Och att inte kunna få ha, som sagt, sina barn nära sig, det var en stor sorg under den perioden.
Efter min andra cellgiftsbehandling så hade jag också fått tid för skanningen som min läkare hade pratat om redan vid första tillfället. Och han ringde till mig på telefon och han sa att nu har jag fått resultatet på skanningen. Och då så sa han att vi har inte hittat någonting på lungorna och vi har inte hittat någonting på skelettet. Och det finns ingenting i magsäcken. Och jag blev så lycklig så jag grät. Och så sa han, men vi har hittat en metastas på levern. Och jag skrattade och sa, är det bara en liten metastas på levern? Ja, men då, det var inte så farligt tyckte jag, eftersom jag hade förväntat mig eventuellt någonting mycket, mycket värre. Men han sa att vi ska skicka den vidare till Huddinge och vi önskar att du ska komma och göra en fotografi till för att titta bara på levern för att se. Så jag åkte in till sjukhuset igen och gjorde en skanning bara på levern. Och sen gick det ytterligare ungefär 10 dagar. Och då ringde han en fredag eftermiddag och sa att det var inte bara en metastas vi hittade utan det är 7 stycken. Och i och med det så har din cancer blivit obotlig. Och i den stunden när han sa det, obotlig, kronisk cancer, då rasade min värld. Så plötsligt var det inte längre aktuellt att jag skulle operera bort mitt bröst. Det var inte heller aktuellt att göra någon vidare operation överhuvudtaget. Man sänkte också dosen med cellgifter, för då det inte längre var så att man kunde bota min cancer, så bestämde man sig för att det var onödigt att ge mer cellgifter än vad som krävdes. Så jag fick en lägre dos, de 3 sista doserna som jag skulle få. Och bromsmedicinerna skulle jag fortsätta med så länge som jag svarade på dem. Min man frågade såklart min läkare, hur ser den statistiska prognosen ut? Han svarade att jag har ungefär en statistisk prognos på 3 år.
När jag hade fått det här beskedet att jag eventuellt hade en begränsad tid kvar att leva, så var ju såklart mina första tankar att min yngsta son inte kommer hinna skapa sig minnen av mig. Kommer han komma ihåg sin mamma överhuvudtaget? Det är ju också så med statistik att man vet aldrig, kommer det bli kortare tid eller kommer det bli längre tid? Och han var ju som sagt bara 3 månader. Och det gör ju att man, hela ens bild över hur det är att vara mamma på något vis förändras. Man tänker att man ska få följa sina barn till de blir vuxna. Man tänker att man ska få vara ett stöd för dem genom hela livet. Och man tänker att man ska bygga minnen ihop tillsammans med barnet. Både minnen som mamma men också minnet som barnet ska bära med sig. Och när man då står inför en sån här dom så blir hela den bilden upp och ner vänd och omkastad. Vilket är en sorg såklart och en stor, stor rädsla. Dels då att man inte ska få vara med och veta hur kommer det gå för mina barn. Kommer jag få vara med och påverka deras liv? Kommer jag få vara med och bygga dem till att bli bra människor i slutändan? Och hur kommer denna sorg att eventuellt förlora sin mamma? Hur kommer de ta den sorgen? Och hur kommer de ta sig ur den sorgen och bearbeta den eventuella sorgen att faktiskt ha en mamma som dör? Och då min äldsta son, han har ju redan en relation med mig. Han har ju redan en bild av vem hans mamma är. Och han har blivit så pass stor så att han kan säga att det här är min mamma. Det här tycker hon om att göra. Det här tycker min mamma inte om att göra. Han vet, han känner mig väl. Medan min då absolut yngsta son, han har ju inte hunnit skapa den bilden av mig. Och jag har ju inte egentligen riktigt hunnit lära känna honom heller. Vilka personlighetsdrag kommer han få? Hur kommer han bli när han blir äldre eller när han blir större? Vem är han? Så att någonstans är det ju så att när man bestämmer sig för att bli förälder så tror jag att man många gånger har den... Man antar bara att man ska få följa varandra genom livet. Man ska få bli gammal och man ska få se sina barn bli vuxna och kanske ändå få egna barnbarn. Och plötsligt så finns inte den bilden kvar.
Vi pratade väldigt mycket första veckorna. Jag hade ett otroligt behov av att prata och att älta. Medan min man inte direkt hade det. Han lyssnade såklart på det jag sa, men jag kände ändå att hans sätt var att fly in i annat. Sen hade vi våra barn. Vi visste inte om vi skulle berätta någonting för vår äldsta son. Och för vår yngsta, han var ju fortfarande så pass liten. Men det är klart att även han kände att jag var ledsen och inte var som tidigare. Så vi tog kontakt med en kurator för lite vägledning. Inte för att vi själva kände att vi behövde prata så mycket, men just för att vi ville veta hur ska vi göra med barnen. Så vi fick en kontakt på sjukhuset, så vi var och träffade henne. Och hon sa att man inte ska ljuga för barn, utan man ska vara ärlig. Fråga dem så svarar man ärligt, sen behöver man inte berätta allt. Vi visste ju att Gabriel skulle märka att jag var sjuk med tanke på att jag efter redan första cellgiftskuren började tappa mitt hår. Och han fick vara med och klippa av det och sen fick han vara med och raka av det sista, vilket han tyckte var jättespännande. Och han var så stolt över att jag inte hade något hår, även om jag tyckte det var fruktansvärt med tanke på att jag alltid haft långt, långt tjockt hår. Men han tyckte att mamma var cool, även om hon inte hade något hår. Men vi bestämde oss i alla fall för att berätta för Gabriel om att jag hade blivit sjuk, om att jag hade fått en sjukdom som heter cancer och att jag skulle behöva vara på sjukhuset mycket. Om att jag skulle tappa håret och att jag skulle vara trött och behöva vila mycket under den perioden när jag fick mina cellgifter. Det är också så att jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet från mina vänner och från bekanta som har tagit av sig. De skickade hem blommor, vi hade ett helt blomsterhav. Varje dag kom det nya blommor under en lång period. Och en dag så vet jag att hans pappa frågade honom, vet du varför mamma får så mycket blommor? Och då svarade han, ja det är ju för att hon ska dö. Och någonstans så var det som att även om vi inte hade sagt att cancern kunde vara dödlig eller att jag skulle kunna bli så att jag dog i cancer, så kände han det, eller han hade snappat upp det på något vis. Om man hade hört någon annan som hade pratat om det, eller om cancer är ändå en vanlig sjukdom. Och en del dör och en del överlever. Men han hade inställningen att hans mamma skulle dö. Och där och då så sa jag till honom att, vet du vad Gabriel? Alla kommer vi dö någon gång, men vi vet inte när. Och då kramade han mig. Och den stunden så tänkte jag att jag måste få överleva. Jag måste överleva för hans skull. Jag måste överleva för mina barns skull. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right song. Men hur skulle vi då göra med Alexander? Som bara var 3 månader. Jag var ju mycket ledsen och jag grät ju många stunder när jag var hemma själv med honom. Och då så sa även kuratorn där att trots att han är så liten så är det viktigt att visa känslor. Och det är viktigt att du berättar varför du är ledsen. Så jag gjorde det när jag var hemma på dagarna. De dagarna när jag orkade vara mamma. Jag berättade hur mycket jag älskade honom. Och jag berättade om att jag hade blivit sjuk. Även om han inte sa någonting tillbaka så var det ju ändå en tröst att bara ha honom i sin famn.
Hur har då min vardag påverkats i allt det här? Jag njuter av varje dag. Jag oroar mig inte så mycket för morgondagen. Och det märker mina barn också. Att vi lever i nuet. Att vi spenderar tid tillsammans. Vi sitter inte med iPaden på kvällarna, utan istället väljer vi att läsa en bok. Vi går kanske en promenad tillsammans och pratar om sådana saker som vi kanske inte riktigt pratade om förut. Vi bygger ett liv tillsammans i familjen som handlar om familjen och inte så mycket kring andra saker som inte är så jätteviktiga egentligen. Varje dag när jag vaknar på morgonen och jag har mina barn bredvid mig i sängen, för de sover ibland fortfarande i vår säng, så känner jag sån otrolig tacksamhet och lycka över att jag har dem i mitt liv och över att jag får spendera ytterligare en dag tillsammans med dem. Och även om jag vill att de ska bli stora och även om jag vill att de ska vara rustade för framtiden, så vill jag samtidigt stanna tiden. Jag vill få vara här och nu och jag vill bara få leva tillsammans med dem. För barnen är ändå det som ger den absolut största glädjen och lyckan i livet. Det kan komma dagar när jag kan bli irriterad och arg på dem, självklart. Men jag upplever att mitt tålamod har blivit mycket, mycket bättre. Konflikter som vi kanske hade förut behöver inte bli så stora idag. För att jag tänker en gång till, är det här en viktig sak att faktiskt bråka om? När jag säger nej de här gångerna så är det sådana saker som jag verkligen tycker nej om. Och när jag säger ja så är det sådana saker som jag tycker är bra att säga ja till. Så jag tror att i min föräldraroll så har jag också lärt mig väldigt mycket av att hur ska jag vara som förälder utifrån att jag också har blivit sjuk. Vilken bild vill jag ge till mina barn av mig som vuxen? Det är någonting som jag reflekterar mycket mer över idag än vad jag gjorde förr. Vad vill jag att mina barn ska få med sig om jag dör? Vad vill jag skänka till mina pojkar? Jag vill skapa minnen tillsammans med dem. För minnen är någonting som ingen kan ta ifrån dig. Och minnen är någonting som alltid kommer leva kvar inom dem. Jag vill få spendera tid med dem. Prylar och saker är inte så viktiga idag. Utan jag vill ge dem någonting som jag vet att de kommer minnas när de är vuxna och när de är gamla. Och minnen skapar man genom att spendera tid med sina barn. Att lägga undan telefonen, att bara vara i nuet tillsammans med dem.
Då var cellgifterna avslutade och jag hade nytt besök hos min läkare. Han skulle nu ge mig planen för hur mitt liv skulle se ut framåt. Han berättade att jag var tredje vecka ska komma till sjukhuset för att få bromsmediciner. Och så länge jag svarar på dem så kommer vi fortsätta med den behandlingslinjen. Jag skulle också göra kontroll av var tredje månad. Att komma till sjukhuset och göra en skanning av kroppen för att se dels hur mina metastaser svarar på bromsmedicinen, men också för att se att det inte tillkommer några nya. Att leva 3 månader i taget är ju en väldigt speciell livssituation. Att inte kunna planera vad ska vi göra i jul, vad ska vi göra i sommar under semestern. Att bara få vänta och avvakta tills man får det där glädjande beskedet. Allt ser bra ut. Det har inte tillkommit några nya metastaser. De har krympt. Eller de har krympt ännu mer. Eller nu ser vi ingenting. Alla de här beskeden gör ju att man får hopp om framtiden. Att man känner att yes, nu fick jag ytterligare 3 månader att få leva tillsammans med de personerna som jag älskar och uppskattar i livet. För bara någon vecka sedan var det dags igen. Jag hade känt stickningar i det andra bröstet. Och oron att cancern skulle ha börjat växa i det bröstet fanns ju givetvis. Det finns alltid en oro när man lever med en spridd cancer. Att så fort man känner att man har lite ont i ryggen eller man känner att det sticker någon annanstans i kroppen, så är den första tanken man har: är det nu så att det har börjat växa igen? Ska jag nu behöva börja ytterligare med cytostatika och tappa håret och bli sjuk? Så det är alltid lika nervöst. Jag träffade min läkare och han berättade någonting som gjorde mig så otroligt glad och lycklig. Han är en sån person som inte så där jätteofta använder superlativ. Men den här gången gjorde han det. Han sa att det ser jättebra ut. Man kan inte se några spår av cancern i levern och inte heller i bröstet. Jag blev så lycklig och lättad så att givetvis började jag gråta. För varje läkarbesök frågar vi såklart: hur lång tid har jag kvar? Hur ser prognosen ut nu? Och min man, som då har också såklart fått hopp i allt det här, frågar ju ofta om det nu skulle vara så att det kommer tillbaka. Då svarar läkaren: det handlar inte om utan det handlar om när. Så att läkaren tror att cancern kommer komma tillbaka. Men jag och min man vill ju givetvis tro att det har skett ett mirakel. Att det är så att jag ska få leva. Att jag ska få bli gammal tillsammans med honom. Att jag ska få se mina barn växa upp. Att jag ska få vara med när de tar studenten. Och att jag ska få leva så pass länge så att man kanske hittar ett bot för cancer. Så att jag kan bli helt botad. Så att det inte längre står i min journal att jag har kronisk cancer, utan att jag faktiskt kan räkna som en frisk kvinna.
få en cancerdiagnos som eventuellt kommer att sluta i döden kan för många kännas fruktansvärt jobbigt och tungt. Och det har det såklart gjort för mig också. Men någonstans mitt i allt det här så har jag lärt mig otroligt mycket om livet. Jag är så tacksam över varenda liten stund jag får spendera med mina barn och min man och min familj och mina vänner. Den här sjukdomen har också gjort att hela mitt liv har fått en helt ny innebörd. Jag upplever att varje dag är en gåva. Och det är någonting som jag hoppas att även andra människor som inte är sjuka kan ta åt sig. Livet är någonstans här och nu och det får vi aldrig glömma bort. När jag precis hade blivit sjuk så var ju mina tankar väldigt annorlunda mot mina tankar idag. Jag var ju ganska uppgiven och ledsen och sörjde ju liksom mina barn redan även om de levde och även om jag också levde. Medan nu drygt ett år senare och utifrån mitt senaste läkarbesked så har jag igen vågat hoppas på att faktiskt få ett lite längre liv och följa mina barn. Det är ju också så att min yngsta son har ju snart blivit 1,5 och det gör ju att jag har börjat lära känna honom mer och mer. Och min äldsta son ska börja förskoleklass till hösten, vilket också känns som en milstolpe. För någonstans vill man ju rusta sina barn för framtiden. Man vill att de ska bli självständiga, man vill att de ska växa snabbt så att jag vet att om det skulle vara så att jag dör när de fortfarande är unga så känns det lättare att tänka den tanken ju äldre barnen är. För då vet jag också att jag har gett dem någonting i livet som de kan bära med sig. Jag tänker annorlunda idag och jag ser ljus på framtiden. Och jag hoppas som sagt att vi kommer få många år tillsammans. Och jag vågar leva igen. Jag vågar bli mig själv mer. Jag vågar vara den mamman som jag en gång hade en bild av att jag skulle vara. Och jag vågar vara den mamman som jag var innan jag blev sjuk.
När man gör en cellgiftsbehandling så får man en spruta som kvinna som gör att äggstockarna ska sova. Så att de inte ska ta så jättemycket stryk under den perioden man får sin behandling. Så var tredje vecka fick jag en spruta i magen som gjorde att jag också kom in i klimakteriet. Det kändes väldigt konstigt att vara runt 30 år och vara i klimakteriet. När jag hade fått beskedet av min läkare att min cancer var obotlig tog jag beslutet att sluta med sprutorna. Jag visste ju att jag aldrig skulle kunna skaffa fler barn. Även om jag skulle få tillbaka min menstruation. För vem skaffar barn när man bara har 3 år kvar att leva? Vem väljer att sätta ett barn till livet om man vet att man ska dö? Min man vill inte ha fler barn av den anledningen. Men för mig var det en sorg. Varje dag en sorg att veta att jag inte skulle få fler barn. Jag vet en kväll så var jag ledsen och grät och han frågade: varför är du ledsen? Och då sa jag att jag sörjer att vi inte kommer kunna få fler barn. Och då påminner han mig om våra fantastiska barn som vi faktiskt har. Och han hade ju så rätt. Så varför ska jag sörja ett barn som jag inte har när jag har 2 fantastiska, 2 friska, underbara unga? Det tröstade mig och det hjälpte mig att komma över den känslan att inte få ett tredje barn. Att vara tonåring och få sin mens kan vara glädjande för många. Att få tillbaka sin mens efter att man avslutat en cellgiftsbehandling, det var ren lycka. För det hände. Den kom tillbaka. Att slippa vara i klimakteriet var också väldigt skönt. Och någonstans där och då fick jag ändå ett hopp. Kanske kan jag bli mamma igen. Det är en dröm som får leva vidare inom mig.
Tack Isabelle för din gripande berättelse och för att du påminner oss om att verkligen ta vara på varje dag vi har tillsammans med våra barn. Om några veckor är mammapodden tillbaka igen med en ny mamma som berättar om sitt liv och sin story. Prenumerera så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Gabriella Lahti.